Jag ska läsa ifrån Saltaren, psalm nummer 33. Herrens allmakt och nåd. Jubla i Herren, ni rättfärdiga. Att lovprisa honom hör de rättrådiga till. Tacka Herren med harpa. Lovsjung honom till 10-strängad saltare. Sjung till honom en ny sång. Spela vackert under jubelrop. Det här, ty Herrens ord är rätt, hans trofasthet i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom Herrens ord. Alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren. Alla som bor i världen må bäva för honom. Det han sade och det blev till. Han befallde och det stod där. Herren gör hedna folkens planer om intet. Han jäckar folkens tankar. Men Herrens plan består för evigt. Hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud. Det folk som har som han utvalt till sin arvedel. Från himlen skådar Herren ner. Han ser alla människors barn. Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden. Han som formar alla deras hjärtan. Han som känner till alla deras verk. En kung segrar inte genom sin stora här. En hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar de inte. Se Herrens ögon, se till den som fruktar honom och till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom glädjer sig vårt hjärta. På hans heliga namn förtröstar vi. Låt din själ vila över oss, Herre. Ty vi sätter vårt hopp till dig.
Jag har länge undrat vart kyrkans huvudbudskap har tagit vägen. Du vet det här med synd och nåd. Det budskapet har ju alltid varit huvudsak i väckelsetider. Och vi kristna, vi ber om väckelse och vi ber om väckelse och vi ber om väckelse. Men vi återvänder så sällan till det här som är väckelsens budskap. Olof har försökt en del att återerövra just det här, den här delen. För det är ju liksom inte bara att bränna på, utan det är ju alltid den barmhärtiga sanningen som gör människor fria. Men kyrkan håller ju på, eller riskerar kanske jag ska säga, att bli en moberarrörelse. Där det gäller att alla ska känna sig på gott humör när de går hem. Och det är inte fel i det, men det är inte huvudbudskapet. Så låt oss fundera lite grann på det här med synd och nåd. Ofta gör vi det lite enkelt för oss och så säger vi att Jesus tog våra synder. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Och det är sant. Men det är inte hela sanningen. Om du till äventyr skulle träffa en from jude och säga det till honom att du måste tro på Jesus för att du ska få förlåtelse för dina synder, så säger han, det har vi alltid fått som judar. Bara man ångrar sig och ber om förlåtelse så förlåter Gud. Se bara så många gånger i Israels historia som detta har skett. Ja, jag tänkte att vi skulle börja och titta i våra biblar om vi har dem med, eller jag läser högt här. Lukas 3 kapitel, där berättas det om Johannes döparen. Jag läser några rader. När Hannas och Kajfas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Detta är gamla förbundet. Och det är ju underbart att det var så och att det är så. Men vi får ju fundera på, har vi fått något mer? Räcker det för oss att få förlåtelse för våra synder? Behöver vi inte också någonting som gör att vi inte syndar? Som på något sätt löser oss till ett annat liv. Vi ska titta i Romarbrevets 3 kapitel. För att fortsätta lite med det gamla förbundet. Romarbrevet 3, jag ska läsa 25 och 26. Honom, det vill säga Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. Ja, förlåtelsen som Gud meddelat under gamla förbundet, det är liksom ett uppskov. Men när det till sist ska lösas färdigt så är det ändå Jesus. Alla synder har han tagit på sig. Vi läser den 26 versen igen i den här texten. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Han vill visa sin rättfärdighet och han vill förklara dig rättfärdig. Vi ska strax se vad det betyder. Men vi behöver identifiera ett behov av en annan livsstil. Vi behöver också bestämma oss för att vi inte kan förändra oss själva. Men vi kan be Jesus att han genomför den förändring som vi kanske är pinsamt medvetna om, men som vi i vilket fall har identifierat. Jag brukar ta den här liknelsen att om du får jätteont i magen och hög feber, så kör de dig till sjukhuset och så kommer en kirurg och han säger: det här är en appendicit, blindtarmsinflammation, där ska vi operera. Och du får lämna dig helt i kirurgens händer. Du kan inte hjälpa till, du kan inte göra någonting. Du måste bara lämna dig själv i tro, i förtroende för hans kapacitet. Och jag hade en gång i världen nöjet att assistera en utomordentligt skicklig kirurg. Han hade tagit tid på hur lång tid det tog att operera en blindtarm. Och han var nere i ungefär 3 minuter. Men han gjorde allting snyggt och fint. Och så kan en duktig kirurg också fungera ibland. Även om vår förvandling som människa kanske tar mer än 3 minuter. Sa jag sekunder? Ja, nej, minuter ska det vara förstås. Vi måste lära oss se skillnad på att Bibeln talar om synderna och om synden. Och det är 2 skilda saker. Synderna är det du gör eller inte gör, men som på något sätt bär dålig frukt. Synden däremot, det är en egenskap i människan själv. En frukt ifrån syndafallet. Johannes 8 och 31-36. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. De här som Jesus talade till, de hade inte upptäckt synden i sitt liv. De hade kanske aldrig gråtit eller suckat över att det inte gick att leva det där livet som man skulle önska att man kunde. Var och en som gör synd är syndens slav. Eller för att läsa ur den senaste översättningen av folkbibeln: var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Du vet, det är så lätt att trilla dit. Ibland så tycker man det är så intressant att höra vad som händer med andra människor. Och man glider liksom in i ett tillstånd där man till sist blir en skvallerbytta. Därför att det är så lätt att synden tar över. Eller du tar ett järn på lördag kväll. varje lördag. Lördag ut och lördag in. Och en vacker dag så får du sparken ifrån jobbet. Och då blir det inte bara på lördag kväll, utan då blir det kanske alla kvällar. Och det är inte svårt att räkna ut hur det går sen. Slaveriet under synden. Synden blommar upp, kommer till få liv och drar in människan i ett destruktivt och smärtsamt tillstånd. Vad är då synden? Den här egenskapen. Hur ser den ut? Vad heter den? Den är som kameleonten på ett spräckligt täcke, brukar jag säga. Du vet, kameleonterna kan ju ta vilken färg som helst. I folkmun så heter det här egoism. Men vi kan få begreppet mera preciserat för oss genom att kalla det för vinningslystnad eller njutningslystnad. Och vad som sedan uppfattas som vinning eller njutning, det kan ju vara många olika saker. Men när vi går in, glider in i någonting som gör att synden tar ett herravälde, så man blir en syndens slav. Så har man inte längre kontroll över sitt liv. Vi ska se på ett exempel. Vi tänker oss att du får för dig att du ska sköta det här själv. Det var ju delvis så i Jesu samtid att det fanns människor som sa så, att till och med Gud önskade att det var så. Och så börjar du att dela ut av dina pengar. Kanske inte precis säljer allt vad du har och ger till de fattiga, men du går i säck och aska för att alla dina pengar ska gå till något annat. Och då läser vi i Bergspredikan, 6:e kapitlet, Matteus. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna, för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Vinningslystnaden. Ja, jag lämnar ifrån mig mina pengar, men jag vill ha något istället. Lite beröm. Det är ju underbart när man har gjort en god gärning i hemlighet och det blir avslöjat och alla får veta det. Då trivs man ju. Därför att vinningslystnaden anpassar sig så att den ser till att få någon sorts vinst. Någon sorts glädje som egentligen är destruktiv. Vi ska återvända till Romarbrevets 3:e kapitel och läsa lite tidigare i samma kapitel. Paulus talar där om judarnas situation. Och så säger han, hur är det då? Har vi, alltså judarna, något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Alla står under syndens välde. Alla har vi detta som en kanske sovande vulkan. Men ändå en vulkan som plötsligt kan explodera och strömmar av lava flyter omkring och man själv går under. Om vi skulle kalla det hela för oförnöjsamhet så kommer vi en bit på väg. Du vet, människan får aldrig nog. Och jag tycker det är både uppmuntrande och lite sorgsamt att så många människor försöker att få kontroll över miljöproblemen. Det är självklart att vi ska göra allt som går att göra. Men tron att vi ska kunna lösa de problem som vår vinningslystnad har skapat när vi inte har kontroll över vår vinningslystnad. För det är ju den som är problemet. Miljön, ja, den lider och suckar. Hela skapelsen suckar, skriver Paulus i Romarbrevet 8. Vi kan se det här på ett politiskt plan. Vilken levnadsstandard är nog. När man ser vad människor satsar på sitt boende. Och hur vi hela tiden bygger på vår egen livsmiljö, kanske jag ska säga, så ser vi att synden får aldrig nog. Den säger inte en dag att nu räcker det. Nu är det bra. Och det är ju det som gör att det många gånger är så svårt att hjälpa sådana människor som blir kraftigt belönade av sitt missbruk. Narkomani, alkoholism, sex, missbruk. Därför att detta att överge sin vinningslystnad, det kan vi inte. Men miljön. Tänk om det är så här att vi bedriver en sån rovdrift på miljön. Att det till sist är någon viktig ingrediens som tar slut. Plupp, säger det i Saudiarabien. Så var det inget mer. Oj. Hur ska vi kunna få bilarna att rulla? Ja, det går med elektricitet. Ja, det är riktigt. Men då får vi plutonium istället för koldioxid. I avfallet från reaktorn alltså. Men när nu någon av de här viktiga ingredienserna tar slut, så blir det krig. För det kanske inte tar slut så där pang bom, utan Det tar slut lite i sänder. Och när det blir brist så gäller det för var och en att hålla sig framme. Så man kan få åtminstone det man själv vill ha. Och så har vi en fantastisk orsak till krig. När Jesus säger att det blir väldigt rörigt den sista tiden innan han kommer tillbaka, så kan det ju kanske vara just den sortens konflikt som ödelägger mycket av världen. Synden som bor i mig, som Paulus kallar det, det är ingen liten och det är ingen beskedlig kraft, utan det här är farliga grejer. Och det hjälper ju inte vad vi tar till. Kommittéer, propaganda, vädjad till förnuftet, lagstiftning, kanske en världsregering, eller åtminstone att statsministrar och presidenter samlar sig och lägger sina kloka huvuden ihop. Vad kan vi vänta av det? Ja, vi får be för dem. Men samtidigt så vet vi att orsaken sitter inte i hur många dammar vi har där det kan växa upp grodor. Utan ska man se orsaken så får man se sig i spegeln. Jag ska läsa ett stycke ur Nehemjas bok. Israel hade ju varit i Babylon i 70 år och kommit tillbaka till löfteslandet. Och så vid en samling så blickar man lite tillbaka över sitt folks historia. Och så säger man så här, det är 9:e kapitlet där jag ska läsa 15-18. Bröd från himlen gav du dem när de hungrade. Vatten ur klippan lät du komma när de törstade. Du bjöd dem gå och ta i besittning det land som du med upplyft hand hade lovat ge dem. Men våra fäder handlade övermodigt. De var hårdnackade och lyssnade inte på dina befallningar. De vägrade lyssna och kom inte ihåg det under som du hade gjort bland dem. De var hårdnackade och valde i sin upproriskhet en anförare för att vända tillbaka till sitt slaveri. Men du är en Gud som förlåter, nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Du övergav dem inte fastän de gjorde sig en gjuten kalv och sa: detta är din Gud som har fört dig upp ur Egypten. Och de gjorde sig skyldiga till stora hädelser. Israels ökenvandring måste ju ses som ett gudomligt misslyckande. Gud gav lagen vid Sinai och man kunde tänka att han hade förhoppningen att de skulle leva efter den. Men han visste att det skulle inte gå. Och det gjorde det inte heller. Utan det blev ju den ena konflikten efter den andra. Och de fick ju förlängning så att säga på marschen i öknen på 40 år. För att de inte gjorde som Gud sa. De var hårdnackade och valde i sin upproriskhet en anförare för att vända tillbaka till sitt slaveri. Tänk, de hade glömt hur de hade det i Egypten. De ville hellre leva i mänskligt slaveri än i gudomlig efterföljelse. Och de gjorde sig en gjuten kalv. Det var en egyptisk gud som heter Apis. Och denne gud skulle föra dem tillbaka till slaveriet, det var meningen. Nu kommer ju Mose ner och bröt av det hela, men det var ju så man hade tänkt. Jag ska läsa också ur Romarbrevet 8. För där finns den tydligaste beskrivningen av det här märkvärdiga som finns inom oss och som förnuftet inte har makt över. Du vet, vi människor har förnuft, men vi är inte förnuftiga. Man kan övertyga en människa om att hon behöver bli fri från någonting, men förnuftet räcker inte. Jag har träffat många alkoholister som sagt att jag håller på att supa ihjäl mig. Och man kunde tänka att ja, det skulle vara skäl nog att sluta. Men som sagt, förnuftet har inte så mycket att säga till om som vi tror. Nu är Romarbrevet 8. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnas inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Här uttrycker Paulus tydligast vad det handlar om. Fiendskap mot Gud. Och när vi glider in i olika former av missbruk så finns ju tanken där på något sätt och på något plan att här ska inte komma någon Gud och stoppa mig eller förbjuda mig och göra det som jag gillar. Och när man tänkt så tillräckligt länge så är man ju förslavad under det som är ens missbruk. Och då får vi ju anledning att lite grann fråga hur känns det att vara rättfärdig? Och hur känns det att upptäcka sin synd som egenskap? Väldigt många människor, också i våra församlingar, lider av dåligt samvete. Och det är egentligen onödigt. Därför att ett gott samvete är den kristnes startkapital. Det är detta som Jesus ger utöver syndernas förlåtelse. För vi tänker så här, om jag ska få någon rätsida på mina oarter så måste jag ha så dåligt samvete så jag slutar. Men när man har tänkt så och praktiserat så ett tag, så upptäcker man att ju mer jag får dåligt samvete, desto mer blir jag bunden i det som är mitt missbruk eller det som är min vanesynd. Det där är inte vägen ut, utan det är vägen in. Det brukar ju sägas att vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser. Om nu synden som finns, som sagt, som en kanske sovande vulkan, och man kommer till tro, blir kristen, då har man alltså tidigare i sitt liv sett på Gud med fiendskapens glasögon. Det är ju de som gör att människor blir ateister. De vill inte höra talas om Gud. Och det finns inga argument som är för dåliga för att avvisa trons budskap. Fiendskapen mot Gud. Men man kan ta fiendskapen med sig in i kristenlivet. På så vis att man uppfattar Gud som krävande, dömande och straffande. För fiendskapen gör ju att man väntar sig ont ifrån den andra. Du vet, längst fram i många gamla kyrkor inom Svenska kyrkan så finns det en altartavla, och ovanpå den så står det en triangel, och mitt i triangeln så sitter ett öga. Och det där ögat kan man ju testa sig själv emot. Uppfattar man det som ett spionage? Gud håller reda på och skriver upp alla mina synder, och jag ska nog få äta upp dem i tid. Eller är det där ögat att Gud vakar över mig så att jag inte ska förstöras? Och det är många gånger en välsignelse för kristna troende att få identifiera att jag visst, jag har de glasögonen. Kanske inte med så väldigt stark brytningskraft, men i alla fall. Jag behöver bli fri. Och många gånger är det ju också så att man har gjort någonting som man beklagar. Och så ber man om förlåtelse, och man ber om förlåtelse, och man ber om förlåtelse. Men samvetet är lika dåligt i alla fall. Då ska man sluta be om förlåtelse och be om ett gott samvete. För förlåten blir du första gången du ber. Och om samvetet fortfarande signalerar att du har en skuld när du har lämnat skulden ifrån dig, så får man be över samvetet och inte över skulden, för den har Herren tagit. Det är ju det där som ibland kallas för att fiska i glömskans hav. Och det är ju också så många gånger när man till exempel tittar på televisionen och det kommer igen det här med klimatet. Och då är det ju nästan obligatoriskt att man ser någon sån här som kallas att isen kalvar. När isen i Arktis går under. Och att man ser en isbjörn som förgäves jagar mat. Och så får man dåligt samvete. Och jag tror också att vi har svårt för att tala om det här med synd och nåd. Därför att det som plågar oss mest i samvete, det handlar om saker som ligger långt bortanför vår aktionsradie. Och det gör att man lider av skuldkänslor. Men man vet inte vad man ska bekänna för att bli av med skulden. Hur känns det då att vara rättfärdig? Hur känns det? Rättfärdighet är inte en känsla, förstår man rätt. Men den ger upphov till känslor. Och den upplevelse, den känsla, den sinnesförfattning som hör ihop med rättfärdigheten, den heter tacksamhet. Nu är tacksamhet den känsla som fortast försvinner i ens liv. Bitterheten biter sig fast tills man dör. Tacksamheten försvinner på en timme. Och det är ju en liten signal om att här finns det något att upptäcka. Därför att om vi säger att synden som egenskap gör att vi aldrig får nog, att vi ser på Gud som en fiende, så är ju tacksamheten nyckeln som låser upp båda de här låsen. Därför att den tacksamme, han har ju fått mer än nog. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd, säger Herren. Ja, hur ska det gå till, säger vi. Vi får ju aldrig nog. Det kan ju aldrig flöda över i mitt liv. Jo då. Om Herren får göra det tacksam. Och det är ju just nådens effekt i människolivet. Att man får en tacksamhet. Man upptäcker att Gud är inte det spionerande ögat. Utan man kan säga som David att du utforskar mig och känner mig. Vare sig jag sitter eller står så vet du det. Detta är mig för underbart. Jag kan inte förstå det. Om det dåliga samvetet får hålla på, så drivs man in i ett tillstånd av resignation. Man ger upp, man kommer in i en sorts apati. Och jag tycker det är intressant att när David Wilkerson var i Stockholm 2005 eller när det var, och talade till pingstpastorerna i en samling i Philadelphia i Stockholm, så hade han ett budskap direkt ifrån Herren som han hade fått på hotellrummet. Svensk kristenhet lider av apati. Och jag har funderat länge och ofta på vad det där egentligen skulle betyda. Vi kan ju se att han har rätt, men varför har han rätt? Hur blev det så här? Det dåliga samvetet driver oss in i en apati. den oförnöjsamme. Ser bara det han inte har. Och han satsar hela sitt liv på att få det där som han inte har. När han har fått det, mister det sitt värde och han börjar ta in något annat som han inte har. Och det är ju en tragedi att leva för det man inte har. Den förnöjsamme kommer ju på rätt köl. Han vet vad han har och han använder det han har för att forma sitt liv. Det är inte förbjudet att utöka sin arsenal, men man lever inte för det. Det är inte det som är livets övergripande mening. Nu hade vi en liten tanke i Romarbrevet 6. Nej, 3. Jag ska titta på det igen. För där står det att när vi kommer till tro så blir vi förklarade rättfärdiga eller vi blir räknade som rättfärdiga. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Det här är jätteviktigt att känna till. Därför att om du tänker en människa som kommer till tro och får uppleva andeuppfyllelse, nåd utöver nåd, och han känner att nu lever jag under helt andra villkor. Några dagar senare så gör han samma dumhet som förut. Och då tänker han, det var kanske bara suggestion. Det var inbildning. Eller också så var Gud god mot mig, men nu har jag svikit honom, så nu har jag gjort bort mig. Du är förklarad rättfärdig. Du är räknad som rättfärdig. Det betyder att du är inräknad i den skala som Herren till sist ska få ordning på. Uttrycket kommer första gången till användning när det gäller Abraham. Herren hade lovat honom en son och det blev inga söner, det blev ingenting. Och när Herren kommer så småningom så är Abraham besviken och säger att du har ju inte gett mig någon avkomma. Då tar Herren ut honom ur tältet och de står i nattmörkret i öknen och räknar stjärnor. Och då händer något konstigt med Abraham. Han får plötsligt tillbaka förtroendet för denna märkliga Gud som tydligen har helt andra förutsättningar. Och då står det att Abraham trodde på Herren och Herren räknade honom det till rättfärdighet. Han blir ju inte alls perfekt efteråt, men han stod under nåden. Han levde under nådens villkor. Och det är därför att vi gör det som vi kan ha ett gott samvete. Det goda samvetet hjälper oss att förändra livet så att vi ser att det händer något. Och jag ska läsa lite grann ur sjätte kapitlet i Romarbrevet. Där talar Paulus om dopet och vad dopet för med sig i den kristnes liv. Jag läser verserna 11-14. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Vad betyder denna kryptiska formulering? Jo, den betyder så här att vi har fått en valmöjlighet som vi inte hade förut. Vi kan välja efterföljelsens väg. Vi är inte prisgivna åt den här invärtes vulkanen. Synden som bor i dig och mig, eller bodde. Den är inte död, men den är korsfäst. Det som tillhör Gud har korsfäst sitt kött, skriver Paulus i Galaterbrevet. Och det betyder att man kan ge en gåva utan att blåsa i trumpet. Man är fri till att välja en väg tillsammans med Herren. Istället för att välja den väg som bara belönar en själv. Jag har nog berättat om det förut, men jag måste ta det igen. Vi hade ett torpstuga i norra Bohuslän. Och det fanns inga vägar fram. Och vi behövde hjälp med att köra ner tegel, för vi skulle bygga om skorstenen. Och då kom det en man som var allt i allo i den lilla kommunen. Lur i norra Bohuslän. Har ni varit i Lur någon gång? Nej. Och han körde ner teglet till huset och han tog hand om en del skrot som stod i vedboden. Och så frågade jag vad han skulle ha betalt. Detta var 1969. Annat penningsvärde som gällde då. Ja, sa han och tittade på klockan. Jag brukar ta 15 kronor i timmen, men nu har jag bara hållit på i 50 minuter, så vi kan väl säga en tia jämt. Jag tyckte ju att det var pinsamt att han skulle ta så lite betalt. Så jag försökte tala om för honom vad de tekniker tog i betalt, de som kom och lagade våra röntgenapparater. Och han bara skakade lätt på huvudet. Jag stod där med 15 kronor, tyckte att det skulle han ju i alla fall ha. En tia och en femma, det var ju sedlar på den tiden. Han satt på sin traktor. Så la han in ettans växel. Och så nappade han åt sig tian. Och så sa han, en ska inte vara dyr när det inte behövs. Och så åkte han. Det har blivit lite av ett ordspråk hemma hos oss. En ska inte vara dyr när det inte behövs. Nu får vi be tillsammans. Herre, jag vill börja med att be för alla som kämpar med ett dåligt samvete. Kom med din andes kraft och din andes barmhärtighet och befria. befria var och en. Herre, ta av oss fiendskapens glasögon. Låt oss få som en gåva att vi ser på dig att du vill oss väl, både i medgång och i motgång. I hälsa och i sjukdom, i rikedom och fattigdom. Du vill oss alltid väl. Och du håller lite uppsikt över oss, just för att du vill oss väl. Hjälp oss att se och förstå, Herre, att du har förklarat oss rättfärdiga om vi tror på dig. Och därför ber jag att du löser var och en som strävar med sin perfektionism. Detta är inte rättfärdighet, utan det är en dålig kopia. Att vi istället får ta emot din helige ande, som är rättfärdighet i levande tillstånd, full av kärlek, full av vishet, full av nåd. Och hjälp oss att förtrösta i det här, att vi är inräknade i den skara som du håller på och jobbar med. Och att vi får ha en framtidsförväntan, en sorts nyfikenhet på vad du ska göra härnäst. Jag ber för var och en som kämpar med hemliga synder. Och jag ber att du ska övertyga varje människa att din nåd är det enda som gör människan rättfärdig. Jag ber att du löser varje person som har den kampen i sitt liv. Löser ifrån vinningslystnaden eller njutningslystnaden, till att istället få andra glädjeämnen i sitt liv. Ett byte av glädjeämne, Herre. Ett saligt byte. Och låt detta få ske i det goda samvetets tecken. Vi ber dig om det, Herre. Därför att det är så ljuvligt och så underbart att det som vi kanske upplevde som vårt livs förnedring, det finns hjälp. Herre, låt oss förstå vidden och rikedomen i det du har gjort på Golgata. Hur det överträffar allt vi kunde räkna ut på egen hand. Dina vägar är så annorlunda mot våra. Din vishet är både större och annorlunda. Och vi tackar dig för att du har öppnat din famn. Och du bjuder in oss till att leva av nåd och inte av duktighet. Fader, vi ärar, tillber dig och tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.